Gud, tack att vi får vända oss till dig. I dagar av glädje, i dagar av oro, så får vi tacka dig för din godhet hur som helst. Tack att du är vår Gud. Tack att det vi, den bibeltext vi har läst är inte bara historien om vad du en gång har gjort, utan det är berättelsen om vem du är. Jag ber nu när vi ska fundera vidare på den här bibeltexten att du ska visa oss vad det betyder. Och att du ska hjälpa oss vidare så vi får leva ut det här bibelordet i våra liv. Välsigna också de pengar vi samlade in. Och hjälp oss som församling att göra gott. Att ge din godhet och kärlek vidare. Tack att du välsignar och är nära oss alla här inne. Amen. Vi har ju en tid nu där vi läser oss genom Markus evangeliet. Och nu har vi kommit till kapitel 6 och en speciell händelse. Och man kan sammanfatta det här bibelstället på ett sätt med att Jesus tar kontrollen på flera olika sätt och nivåer. Det som har hänt innan är att fler och fler får höra talas om Jesus. Och Jesus gör fler och större under. Han stillar en storm. Jesus ger mat åt tusentals människor fast de inte hade någon, de bara hade lite från början. Sjuka blir friska och människor som lider på olika sätt får hjälp. Så många vill vara nära Jesus. Och trycket blir liksom hårdare och hårdare på Jesus och hans lärjungar. Alla drar sig till honom. Det är det som händer. Och de här tre bilderna symboliserar tre delar i den här texten som jag tänkte stanna vid. Vi börjar med den första. Och det som händer från början i berättelsen, ibland så hoppar man ju direkt till poängen. Och den stora händelsen i det här är ju naturligtvis att Jesus, han går på vattnet, vilket under. Men innan det där händer så är det något viktigt som sker. Och det är ju att hela anledningen till att lärjungarna är där i en båt. Och det är att Jesus har ett behov att dra sig undan. Det är massa människor som vill vara nära honom. Och han vid ett tillfälle tidigare försökt att liksom dra sig undan tillsammans med lärjungarna. Så de ska få lite tid för sig själva och tid för att be. Men människorna letar på dem så att det blir liksom, händer massa grejer ändå. Och till slut så är det nog. Och då är det som att Jesus, han befaller lärjungarna. Nu måste ni dra härifrån. Ni måste tänka på er själva en stund nu och jag måste ha tid för mig själv. Så de drar sig undan och tar tid för sig själva. Där börjar den här berättelsen att Jesus går upp på ett berg för att be. Och som jag sa så tänker jag att det här bibelordet handlar om att Jesus tar kontroll. Och här tar Jesus kontroll över sitt eget liv. Han låter inte andra människor bestämma vad han ska göra och vad han behöver. För han märker, nu behöver jag vara själv med Gud. Nu behöver jag pusta ut. Och då så ser han till att få den tiden. Om man inte ser till att få den tiden, då är det svårt att hitta den. Men han tar kontroll där och hjälper lärjungarna att få tid för sig själva och för sig själv att få det. Och jag tänker så här, om Guds son, vår Herre och frälsare behöver dra sig undan ibland för att må bra, då behöver du och jag det också. Så enkelt är det. Och jag tänker att vissa av oss lever ett liv där man känner så här. Hur ska det gå till? Hur ska jag kunna dra mig undan ens några minuter och få lite god egen tid eller ha möjlighet att göra det jag mår bra av och ta tid för Gud? Är man småbarnsförälder så har man, tror jag, tänkt tanken, om när jag går på toaletten, då kanske jag får 2 minuter i alla fall. Men i övrigt är det jättesvårt. Och så vissa av oss här inne kanske känner så här, hör du, egen tid är det enda jag har. Jag vill inte dra mig undan en sekund till. Jag vill ju göra någonting. Så det, våra behov och våra förutsättningar är väldigt olika när det gäller det här. Men den här frågan är aktuell i vårt samhälle. Hur ska man få det att gå till med alla olika saker som vi tror att vi behöver och som vi behöver? Våra egna krav på oss själva och andras krav på oss. Hur ska vi göra för att kunna dra oss undan ibland? På ett sätt så tänker jag så här. Att den som känner att den aldrig kan dra sig undan, det är den som tror att allt hänger på honom eller henne. Och Jesus, Guds son, hela våra liv vilar på honom, men han drog sig ändå undan när han behövde det. Och jag tror vi också behöver se att vi... Vänta, den här hänger inte med mig riktigt. Micken sticker iväg. Sådär. Att vi behöver också se att livet fortsätter även om jag inte är med en stund. Och det gäller ju att se till att kunna leva ett liv då det blir möjligt. När man har småbarn, då är det ju, då är man nödvändig väldigt mycket. Men det gäller att hitta stunderna där man får göra som Jesus och dra sig undan lite grann. Någonting som växer i Sverige, det är retreater. Och retreat, det är ju en reträtt, det är det ordet betyder. Alltså att man drar sig undan. En del har möjlighet att göra det några dagar och ta en sån möjlighet. Det tror jag är jättegott. Men om man bara kan ta en liten sån stund så är det en viktig poäng. Att dra sig undan. Nu har jag en bild här på någon som sitter på ett berg. Och det var det Jesus gjorde. Poängen är ju inte att vi ska ut i naturen. Utan vi ska någonstans där vi kan få egen tid med Gud. Och få fokusera lite inåt. Och vart den platsen är. Om den är liksom Lindesjön runt. Eller på gymmet. Eller hemma i lägenheten. Eller huset. Eller att gå hit en stund. Eller, det spelar ju ingen roll. Och där är vi olika. Och låt oss vara det. Men hitta din plats. Vart kan du dra dig undan någonstans? Och Jesus, han väntade ju inte på att han skulle få den här tiden. Utan han tog den. Det är nog så vi också får göra. Så det börjar med att Jesus ser behovet av att dra sig undan. Men, och sen händer ju det dramatiska mitt på vattnet i den stora sjön. Lärjungarna får se ett under. Först förstår de inte vad det är. De tror att det är något typ av spöke. De blir rädda. Men de märker efter att det här är Jesus. Och lite tidigare så har Jesus stillat en storm. När han var med lärjungarna i en båt. Nu så är det istället så att Jesus kommer gående mitt i stormen. Och där får de syn på honom. I den kultur som de levde i och på den tiden så stod havet och vattnet för kaos. Det man inte kunde kontrollera. Så när Jesus kommer knallande där på vattnet så blir det också ett sätt att han visar att jag kontrollerar kaoset. Jag kontrollerar alltihop. Så Jesus tar kontrollen. Först över sitt eget liv och sen tar kontrollen över naturen och visar sig att han är större. Och sen uttalar han orden, det är jag. Och poänget med, man kan ju undra det, varför gick Jesus på vattnet? Vad var poängen? Jag tror poängen var att han skulle försöka visa vem han var. Och man kan säga så här att i flera andra evangelier, och det blir allra tydligast i Johannes evangeliet, så förkunnar Jesus sig som Guds son. Alltså Jesus, Johannes som skrev, tog med massa av det Jesus sa för att genom det Jesus sa förklara vem han var. Men Markus är inte så intresserad av det Jesus sa. Det är inte det som ges mest plats. Utan Markus plockar fram det Jesus gjorde och genom att visa på det Jesus gjorde så vill han förklara vem Jesus är. Så alla de här olika undren och händelserna, det är liksom ett pusselbitar för att förstå vem Jesus är. Och när Jesus säger det är jag, så är det för oss, vi när vi läser det på svenska eller olika språk, så blir de orden inte så starka som de var då. För han uttalade det namnet på Gud, jag är. Och det var ett ord som man inte ens fick säga i den judiska och israelitiska kulturen. För det var namnet på Gud, det var heligt. Och här säger han det i förbifarten och presenterar sig själv som Gud faktiskt. Och det gör han vid andra tillfällen också. Det är därför en del blir väldigt arga på honom och vill döda honom. För att han hädar, han använder Guds namn. Och det gjorde han här också. Även här har jag en fråga med. Och jag vet inte om du har tänkt på det här, men varför höll Jesus på att gå förbi lärjungarna? Det är så det står. De ser honom, Jesus går på vattnet och så är det som att han håller på att gå förbi dem. Det låter ju jättekonstigt. Varför då? Och här får vi gå till Gamla testamentet för att förstå den bilden. Och vid några tillfällen så används just den här grejen att passera eller att gå förbi ordagrant. När Mose får se Gud uppenbara sig så får han se Gud gå förbi. Och det var liksom den tillfället då Gud uppenbarat sig för honom. I Jobb finns det här också med, Jobb 9. Och då är precis de här orden. Jag ska leta på det. Mycket av det vi läser i Nya testamentet och känner varför händer det här har gärna sin förklaring i Gamla testamentet. I Jobb 9 står det så här. Det här handlar om Gud då. Han som ensam har spänt upp himlen och betvingat havet. Han kan korsa min väg utan att jag ser honom, gå förbi mig utan att jag märker det. Och det här händer fler gånger, att Gud uppenbaras genom att han går förbi. För att han är så helig så människan kan liksom inte vara så för nära honom. Så jag tänker att det här är ett sätt att visa på att här försöker Jesus uppenbara vem han egentligen är för lärjungarna. Poängen var inte att han genade förbi dem och missade dem. Utan poängen var att de inte skulle missa vem Jesus var. Han ville uppenbara sig. Så Jesus drar sig undan. Lärjungarna får se honom göra under. Men hur slutar den här berättelsen? Hur slutar den här texten? Den slutar ju inte med att då förstod lärjungarna allting och var jätteglada för att Jesus kunde allt detta. Utan den slutar ju ett enda stort frågetecken. Den slutar med att de undrar. Och läser man Markus evangeliet noga så är det den lite annorlunda de andra evangelierna. För att Markus lyfter fram hela tiden två saker. Och det ena är att Jesus när han gör olika under säger tyst, berätta inte det här för någon. Säg inte vem jag är. Säg inte att jag är Messias. Och han förbjuder folk att berätta någonting om honom. Så han vill liksom ligga lågt med vem han egentligen är från början. Och så liksom byggs det upp. Och människor runt omkring och lärjungarna i synnerhet, om de säger sig flera gånger att lärjungarna förstod inte vem han var. Lärjungarna märkte inte. Lärjungarna hade förhärdade hjärtan eller förhårdade hjärtan. Och det brukar kallas för messiashemligheten i Markus evangeliet. Alltså det var väldigt svårt för människorna nära Jesus att förstå vem han egentligen var. Och det är mycket tydligare i Markus evangeliet. Och om de här två andra punkterna som handlade om att dra sig undan, då tar Jesus kontrollen och drar sig undan. Och sen undret sker, Jesus tar kontrollen över vattnet. Den här delen är ju egentligen på ett sätt utom Jesu kontroll. För det här handlar ju om vad människorna runt honom förstår. Och jag får åtminstone den här följdfrågan, men varför fattade inte lärjungarna vem Jesus var? Hur kunde det vara så svårt för dem? Ja, det är svårt för oss. Och vi har massa frågetecken och tvivlar. Men de hade Jesus fysiskt mitt bland dem. Jesus hade precis innan stillat en storm, gjort det här stora brödundret. De har sett massa människor bli helade. Hur kunde de inte fatta? Varför var det så svårt? Och jag tycker hela Markus evangeliet blir liksom ett bevis på att den kristna tron är inte någonting som sker i ett ögonblick, utan i en process. Någonting som händer över tid. Vi var inne på det här på språkcaféet i torsdags, för då brukar vi läsa söndagens bibeltext. Vi har lite språkträning och vi fikar och så läser vi Bibeln. Och när vi pratade om det här med liksom ett ögonblick eller process, hur är en kristna tron, då sa Kent någonting klokt. Det gör han ofta, vill jag tillägga. Men han sa så här, att födas det tar ett ögonblick, men att växa som människa det tar hela livet. Nu vet både Kent och jag att det inte tar bara ett ögonblick att föda ett barn. För alla ni mammor behöver inte bli upprörda. Vi förstår att det är lite mer komplicerat än ett ögonblick. Men det går ju ganska snabbt. Men att vara en människa, att växa som människa, det tar ju hela livet. Så att göra en erfarenhet av Gud, att få den första liksom ett frö av tro, en upptäckt att Jesus är på riktigt, det kan ju gå ett ögonblick som en blixt från klar himmel. Men sen livet med Gud, utvecklingen, det fördjupade erfarenheten om vem Jesus är, det tar ju hela livet. Så jag tycker det är väldigt viktigt och rätt att tala om det kristna livet som en process. Och det tänker jag är både väldigt skönt att tänka, jag behöver inte vara framme än, jag lever i en process. Men det är också utmanande för oss alla, för det betyder att du och jag, oavsett hur länge vi har varit kristna eller med i kyrkan, hur mycket vi leder det väl, hur mycket vi tycker att vi kan, så är vi fortfarande i processen. Det vill säga, vi är inte klara, vi är inte framme. Så att om du håller med om att det kristna livet är en process, så betyder det att då ska du fortsätta den processen. Då är vi inte framme. Då ska vi fortsätta växa, fortsätta fördjupas. Det är inte ett krav då, utan det är en möjlighet som vi får ta. Och man kan säga så här, det räckte inte för lärjungarna att bara se Jesus göra under. Utan de var ju tvungna då på djupet också landa i och förstå vad det innebar för någonting. Ibland så möter jag folk som tänker ungefär så här, att om bara det hände fler under, då skulle det bli växt. Då skulle jättemånga bli kristna. Om bara den här personen blir frisk, eller om bara det där hände, då. Jag tror inte att det är så enkelt. I Bibeln är det inte så enkelt. När Jesus uppväcker Lazarus, då svarar en del med att de vill döda Jesus för att de blir liksom så oroliga att han ska få för mycket makt. Och här går Jesus på vattnet och lärjungarna blir bara förvirrade av händelsen. Så ett under räcker liksom inte för att skapa tro. Det behöver också växa någonting inombords. Och då kan man också säga, bara för att du inte har sett ett jättehäftigt under, så betyder inte det att tron inte kan växa i ditt liv. Det kan den ändå. Den är inte beroende av det. Så. Jag tänker att processen att vara kristna fortsätter. Och kanske är du precis i början av den processen eller innan början. Du funderar på om du ska vara en kristen. Då är liksom på ett sätt processen igång. Eller var vi än befinner oss. Mitt i allt det som är våra liv så behöver vi dra oss undan ibland. Och mitt i allt det som är våra liv så kan Gud göra under. Och mitt i allt det som är våra liv så kan vi få undra och känna att det är svårt att förstå och ha svårt att få helhetsgreppet. Men mitt i det så kommer Jesus gående till oss. Om en liten stund ska vi fira nattvard tillsammans. Det ska vi ha god tid för. Men innan det ska vi be tillsammans nu och sen ska vi sjunga. Gud, tack för att du vill gå till oss. Mitt där vi är. Även om vi lever mitt i en storm så vill du gå till oss. Hjälp oss mitt i livet att dra oss undan. Och inte låta andra förväntningar styra allt vi gör, utan hjälp oss att ta kontrollen. Och tack Jesus att du har kontrollen och kan faktiskt göra under det som är omöjligt för oss. Och medan vi undrar och försöker förstå steg för steg, så vill du uppenbara, du vill hjälpa oss att förstå vem du är och hjälpa oss att leva med dig. Tack att du kommer gående till oss. Amen.